Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då!
Hej. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det här är en podd från L. Under huden. Med Kakan Hermansson.
Jag har bott här i 15 år snart. Jag träffade dig på Götgårdsbacken. Jag bara, wow, vilken cool tjej, tänkte jag. Mm. Och här sitter vi idag.
Men för, ja, verkligen. Va, så vi har känt varandra i 15 år?
Nej. 13.
13.
Ja, men, då var ju du en liten person alltså.
Ja, ja, ja.
Vad gjorde du när du var 17?
Typ gick på gymnasiet.
Rappade du?
Nej, men jag spelade ju inte in någonting, men jag rappade ju typ med mina kompisar.
Och var är du uppvuxen? I Stockholm?
Mm. Var först någonstans? Akalla och sen... I mean Axberg. Akalla och sen röda linjen.
Vadå, på hela röda linjen?
Ja, exakt. Först i Västertorp, sen Bredäng. Och nu Bredäng fortfarande. Aha. På papp.
Perfekt. Men alltså, hur mycket rap var du när du var 17?
Nej, men alltså, jag har typ alltid varit det. Samtidigt som jag lyssnade på annan musik. Men jag kommer ihåg att jag hade så här, på syslöjden. Hade jag sitt en väska. Och sen hade jag gjort en sån här schablon. Heter det schablon?
Mm, så som man sprayar. Själv.
Och så hade jag skrivit så här. Jag hade hittat något citat på internet som var så här, hip-hop is my inspiration. Så jag sprayat det på den väskan och så gick jag runt med den hela tiden. Jävla töntigt.
Nej, jag tycker att det är skitgulligt.
Ja. Och så hade jag också samma text där i mitt sovrum.
Men var din syrra också rap?
Mm.
Ja, det underlättar.
Vi båda var det. Ja. Men alltså, jag var ju också så här pop, dansband.
Nej.
Jo. Men det blir...
Vänta. Vad menar du med dansband?
Jag vet, det är jättesjukt. Jag är uppvuxen i Akalla.
Ja.
Och där finns ett ställe som heter Akalla by.
Ja, där har jag haft ateljé.
Ja, det är så fint där.
Mm, det är typ som en liten 4H-gård.
Exakt. Det är typ så här små hus från 1600- eller 1700-talet.
Mm.
Så det var typ så här, vi var uppvuxna i miljonprograms höghus. Och sen så fanns den här lilla
hembygden. Ja, den ligger typ mitt i höghusen. Precis. Liksom.
Exakt.
Och sen lite grönt.
Exakt. Och där fanns en dansbana där typ alla... äldre dansade på helgerna. Och så var ju vi också där. Och så var det alltid någon sån här liveband. Och de bara...
Och
så man började ju gilla... Alltså jag älskade Arvingarna. När jag var liten. Och
triggervarning, Namo.
I know. Men alltså, och det sjukaste är att... tydligen gillar de mig också. Så de håller på sig mina merch-tröjor.
Nej, du driver.
Förra året.
Coola!
Exakt.
Kan inte...
Jo, varför inte?
Men alltså...
Nej, men alltså jag är... Alltså...
Mm. Men vänta, var du öppen med det?
Men det var inte skämmigt att gilla dansband i Akalla när man var liten.
Är det sant?
Nej, alltså alla. Det var så här, det var en grej av vår uppväxt. Ja.
Okej, okay, I'm in shock.
Ja. Men vad pratade vi om rap?
Nej, vi pratade uppenbarligen om dansband. Men vadå, så det var liksom inga problem att gilla det?
Nej.
Alltså att man varvade det liksom?
Nej, det var inte ens en grej. Alltså det var så här, vi hängde där på dansbanan och sen så lyssnade man på så här... Gillar du Tupac eller Biggie mest?
Man bara,
i skolan. Exakt, Arvingen.
Men du vet att de spelade typ på Trädgården för inte alls länge sedan.
Jag vet.
Var du där?
Nej, jag var sjuk. Man hade ju gått.
Men alltså, snälla röra, sy ihop någonting.
Ja, jag tror de ville ha med mig på någonting för något år sedan. Fast sen blev det inte av.
Arvingarna, om du hör under huden. Hör av. Nej, vad roligt.
Ja.
Men jag tänker liksom så himla mycket att... Jag är också uppvuxen med rap och det var ju faktiskt först när jag började gymnasiet och flyttade och gick på en skola i stan som jag förstod att människor lyssnade på annan musik än rap.
Mm.
Då fick jag en chock. För då var det som att jag bara, du träffade så här överklasstjejer eller övermedelklasstjejer som lyssnade på, inget ont om dem, men om på Bo Kaspers orkester.
Mm.
Alltså som lyssnade på typ så lite jazz. Jag bara, va? Aha. Typ människor lyssnar på annan musik.
Mm.
Jag var chockad.
Men jag tror också, alltså för mig var det också så att alla lyssnar på rap. Ja. Så var det typ. Och dansband. Nej men alltså.
Jag är chockad över det här. Jag är chockad över dansband. Ja, men det är så fint. Men jag tycker också att rap är, samtidigt som det är en sån bred och generös kultur, så är den ju också rätt störig och liksom snäv.
Mm.
För att det finns, alltså speciellt, nu är jag ju 7 år äldre än du. Men när jag var liten, då var det ju liksom väldigt mycket så här stöpta mallar för hur man fick vara inom rap.
Mm.
Alltså när vi var små, då fanns det ju inget utrymme för så här HBTQ till exempel.
Nej, gud nej.
Och nu är det ju mer...
Att det är mer regel än...
Precis, det är mer regel att vara politisk.
Mm.
Även om man gör typ så glad hiphop, så finns det liksom alltid någon slags kanske melankoli över hur det har varit eller hur det är. Det känns som att så svensk rap idag är så extremt medveten.
Mm.
Och din nya platta är ju ett jättebra exempel.
Mm. Alltså jag tror inte att det är så här medvetet. Jag tror bara musiken speglar Sverige. Och vi är extremt medvetna i Sverige.
Mm.
Speciellt... Alltså i storstäderna.
Och att vi har otroliga problem just
nu. Ja, exakt. Så det blir, jag tänker ju aldrig så här, nu ska jag skriva en politisk låt.
Nej, men det är ju för att du är väldigt politisk.
Ja.
Du gör ju inte, du tar ju inte bort det från din person.
Nej,
liksom.
Exakt. Och jag tror det där är för många. Alltså det är inte, det är ens vardag, så det är inte politik för en själv.
Nej.
Men när någon annan hör det, då blir det så här, du och dina politiska texter. Och ibland kan jag bli så här, just det, jag har gjort en politisk EP, men det var inte alls... Jag tänkte mer så här, nu ska jag göra en klubb. Nu ska det vara klubb.
Men det är klubb också.
Ja, ja det har ju blivit både och liksom. Ja.
Men alltså, jag har tänkt så här, när du släppte Haffagus, och vad heter den, höjvolymen?
Mm.
Då tänkte jag efter det, jag bara, nej, vad fan var hon tvungen att göra så bra låta för? Hur fan ska hon backa upp det här?
Mm.
Hade inte du panik över det?
Nej, men jo, jag fick ju det sen. För jag tänkte ju inte heller då när jag släppte. Alltså jag hade ingen aning att det skulle bli så där stort. För att utifrån var det ju... Alltså det var så här över en natt, även om det inte var det för mig.
Mm.
Men hela det här att folk helt plötsligt känner igen ens musik. Det där kom ju som en chock.
Mm.
Så efter det, jag tror min...
Och det var typ 2013...
Ja, jag tror 12 kom här för Gus.
Ja, precis. 13 vann du typ årets nykomling.
Ja, jag tror det var då. Nej, men jag tror min curse kom efter jag blev så nominerad till massa grejer. För det var då jag bara... Och den värsta var när jag blev Grammys nominerad till årets textförfattare.
Press.
Och sen efter det jag bara, fuck, jag har skrivkramp. Jag kan inte skriva längre.
Men då...
Jag har tömt allt.
Ja, kändes det så? Eller var det så?
Nej, men det kändes så. Och det blev som en så här självuppfylld profetia. Det var verkligen en curse.
Men hur löser du det då?
Jag vet inte.
Du bara, going back to engineer.
Ja, exakt. Men jag tog en ganska... Sen släppte jag ju min EP.
Kuggar utan gränser?
Ja, för 5 år sedan.
Jag tänker att jag känner mig som en musikjournalist. Ja. Jag är inte det.
Men du är bäst, det är därför.
Maybe.
Eller... Men, ja, men efter den kände jag mig uttömd. Och så släppte jag lite singlar som jag typ inte tyckte var så jävla bra. Men jag tror jag kände också så här, fan, man måste vara lite aktuell. Men sen tog jag en skitlång paus. Och försökte hitta tillbaka till det här, men det skulle ju bara vara kul att vara i studion. Så. Och så tar det också alltid lång tid att hitta typ en producent som man klickar med.
För du har spelat in en del med Up to No Good, eller hur?
Ja, eller till Jesper? Första EP:n.
Ja. Men nu har du någon från Australien.
Mm.
Hur hittade du den personen?
Det är en rolig historia. Nej, det är faktiskt inte en rolig historia.
Men det är en historia.
Det är en historia, punkt. Men vi träffades i Göteborg för typ 5 år sedan. Han är DJ också, så han spelade på samma gig som jag uppträdde på. Och sen så typ hamnade vi på samma efterfest. Eller vi drog dit till samma efterfest och typ hängde lite. Och sen bytte vi mejl. Och sen har han liksom skickat beats till mig i alla år.
Nej, han... I'm not giving up now, no.
Nej, men det var mer jag som var så här, hallå, skicka, jag tycker du är grym.
Men vad har han för roll i typ så rappens Australien?
Nej, men jag tror inte han är... Alltså jag tror mer han är så här, oj, jag gillar nice musik.
Mm.
För han var signad på Mad Decent ett tag.
Mm.
Så han har ju typ lite den stilen.
Ja, men det har man ju.
Ja, när man tänker på det så här. Han har ju fortfarande det.
Vad heter han?
Swick är hans producentnamn. Han heter Swick. Danny Omerhodic.
Boom.
Verkligen. Men så träffades vi. Och sen var han i... Han typ skrev till mig och bara, I'm in Europe. För att för dem är ju så här. Han bara, I'm so close to you. Han var i London.
Perfekt.
Han bara, vi är skitnära, vi måste ses.
Men det är ju typ, alltså man får ju passa
ja,
på.
Ja. Gud ja. Så han kom till Sverige en vecka. Och den veckan typ låste vi in oss i studion. Och så gjorde vi...
Du bara rappa.
Alltså vi skrev, han proddade. Alltså vi var där verkligen 24/7. Gick tidigt på morgonen, gick hem sent på kvällen.
Sov han över hos dig?
Ja.
Gud vad mysigt.
Alltså jätte, så vi blev som en... Jag, han och min pojkvän blev som en familj.
Ja, men för fan,
han var
mysigt.
Också med i studion varje dag. Och de gjorde också 2 låtar. Så han proddade 7 låtar på en vecka. Maskin.
Alltså en sak som jag undrar är, hur gör man med betalning? Det här är väldigt tråkig fråga, men gör man bara, so you will get this and this for one song?
Ja, men det, jag sköter inte det snacket.
Ja, nej. Det gör någon på skivbolaget.
Ja, precis. Ja, jag vet. Det är värsta jag
det är så tråkigt.
Vill prata om.
Det är så jävla orap också.
Ja, jag vet. Vi ska dela så här och sen.
Ja.
Men sen, alltså när man splittar typ... så här radio, typ stim och sånt. Så gör man ju alltid 50-50.
Mm. Det är liten... för annars blir det bråk.
Nej, inte att det blir bråk, men det är verkligen så att man har lagt ner lika mycket effort.
Det blir bråk.
Ja, men, så här, men jag vet att vissa är så skitpetiga. Typ, du ska få 12,5, 3, 7. Ja. Det är så jävla sjukt, jag fattar inte det.
Att de banden som typ U2, Led Zeppelin, alltså band som har hållit så jävla länge, de har alltid delat lika.
Ja.
Och det är typ därför
precis.
Det har gått bra. Inte för att nämna någon namn, men typ Gyllene Tider gjorde inte det.
Oh, look at them.
Look at them now. Where are you now, Halmstad boys?
Jag dör. Men jag tror det där är väldigt så här vanligt inom rapvärlden. Sen har jag faktiskt varit med ibland när man är på så här featuring-låtar. Och sen bara, okej.
Ja, det dök inte upp någonting.
Det har också hänt. Alltså när jag var skitny. Att man bara, hallå, vart... Även om de låtarna inte är så här värsta radiodängorna. Så handlar det ändå om så här rättvisa. Men jag är alltid för den dela lika principen.
Mm. Också för att då har man det... Alltså då är det cleant liksom. Då har man
exakt.
Det gjort.
Och det är inte det man gör musiken för. Så det är bara så här... Skit i om han får några tusen lappar mer än mig.
Precis. JC kanske inte skulle hållit med om exakt
nej.
Detta.
Absolut
några
inte.
Tusen lappar. Hallå, är du Kanye-fan?
Alltså, ja. Det fan vilken svår fråga.
Ja, jag är inte det.
Det är skitsvår fråga.
Alltså, jag har lyssnat jättemycket på honom. Jag är liksom inget så... Nej, det är inte, han är inte min boy, liksom.
Nej, men han är inte min boy, men han är...
Alltså, förstår du, Mos Def, det är min boy.
Ja. Q-Tip är min boy.
Ja.
Och Chance, the rapper. Men alltså, Kanye, alltså fan... Nej.
Har du hört dokumentären om honom på P3?
Nej.
Den är otrolig. Det är de som har gjort, Wendell och Axel som har gjort dokumentär om Justin Bieber, Sara Larsson, Oscar Lindros.
Mm. Jag har inte hört dem faktiskt.
De är så jävla bra. Ja. Lyssna på dem.
Jag ska. Men alltså jag tycker ju, förutom att han ibland säger idiotiska saker, jag tycker ju att Kanye är, alltså han är fett intelligent.
Ja.
Han är, alltså, han är ju på en annan planet.
Ja, han är också väldigt mycket på en killplanet, tycker jag. Där han så här inte behöver ta... Alltså den där klassikeren att han inte behöver ta så mycket ansvar.
Men sen är han också bipolar. Så då tar man inte ansvar.
Ja, han det? Är det det han har kommit
alltså,
ut
med nu? Alltså jag tror 100% att han är det. Och då ser man ju ingenting ur någon annans perspektiv än sitt eget. När man liksom...
Lägg då också till att han är en manlig rapstjärna. Det är ju liksom som 3 gånger den diagnosen.
Ja, exakt. Exakt, hybris och bipolär.
Men okej, nu ska, det som jag också vill prata om är ju att du är ju inte bara rappare, du är också ingenjör.
Mm. Jag bara, mm.
Vad är det för slags ingenjör?
Måste bara sätta på mina glasar.
Ja. Engineering. Nämen. Här är verkligen Miss Marouf.
Mm.
Vad är du för ingenjör?
Civilingenjör. Jag är stadsplanerare.
Stadsplanerare. Mm. Är det liksom som, är dina föräldrar det? Alltså har du gått i någons fotspår?
Nej, gud nej. Inga fotspår. Mina föräldrar är ekonomer. Kom till Sverige. Städa. Alltså den klassiska resan. Min syra är boss bitch.
Mm. Hon utstrålar det också.
Ja, alltså hon är verkligen...
Är hon boss?
Alltså ja.
Till yrket också?
Ja.
På vad då?
Inom kommunikation.
Mm.
Men hon har pluggat typ allt. Hon har en master i...
Boss bitchen.
Exakt.
Ett litet udda universitet utanför Södertälje som har den mastern.
Boss bitchen. 400 högskolepoäng i boss bitchen.
400 miljarder högskolepoäng. Exakt.
Men ja, tillbaka till mig.
Tillbaka till dig snälla.
Men ja, jag är ingenjör.
Vad det,
alltså det är inte värsta grejen för mig.
Men för mig, jag tycker att det är... Alltså att vara ingenjör. Du vet, jag har gått på konstfack.
Mm.
Jag ska inte säga att jag har lallat runt. För att jag
fast
har...
det tycker jag är wow.
Ja, jag fattar att du tycker det. Men, alltså, för, alltså du vet, jag, här är en person som har gjort matte B-kursen 3 gånger utan att ha fått godkänt. Mm. Vad är ens liggande stolen? Nej, jag har aldrig fattat det. Alltså,
nej, men liggande stolen, come on.
Ja, men,
aldrig vetat alltså, vad det är för du, något.
Ingenjör för mig är liksom brainiac. Och också så här, du har inte de fördelarna som jag har haft med att liksom promenera runt som en så här, white girl i samhället.
Va?
Nej, jag vet. Shocking.
Nej, men jag fattar vad du menar.
Var det helt självklart för dig att du skulle bli det?
Nej, alltså jag har ju alltid varit mer estetisk.
Mm.
Men jag har också alltid tyckt att det har varit roligt med matte. Men alltså, jag vet inte heller vad det var. För under min skolgång, då sa ju alltid mina lärare till mig så här, ja, men du är inte så bra på matte. Men jag visste att jag var skitbra på matte, så jag var så här, vad är problemet?
Varför såg de inte dig?
Men det var bara för att jag inte kunde prestera under press. Jag behöver typ min tid.
Fick du det när du läste till ingenjör?
Ja, så man sitter 5 timmar på en tenta. Man har tid. Och det var, man la ju ner tid. Alltså jag var i skolan till 10 på kvällen typ varje dag. 3 första åren. Och det var ju också så här... Jag började ju där för att jag hade någon i mitt liv som hade... I mitt liv, men alltså en polare som gick där.
Mm.
Som var såhär, men hallå, det är möjligt. Och då vart jag så här: shit, nice.
Mm.
Men alltså, jag tror inte jag hade tänkt på KTH om inte någon hade typ pekat dit åt mig.
Nej, hur kändes det att börja där?
Alltså skit nice. Typ de bästa åren i mitt liv.
Ah, är det sant?
Ja, för jag tror folk har så jävla mycket fördomar om KTH. Och just min inriktning som var samhällsbyggnad, där var det så här. Det var så blandat med människor.
Precis, vet du, jag tänkte först så här, det måste vara Swede Paradise. Sen bara, nej,
men det var inte det. Och det sjuka är, alltså det här är ju... Det är ju stört att det blir så här. Men då var vi alla inte Swedis.
Du får säga blattar i det här
programmet. Ja, okej, bra.
I det här programmet.
I det här programmet. Nej, men då var vi... Alltså på riktigt, alla blattar samlades i ett gäng. Och vi hade så jävla kul ihop. Alltså, och då, det var typ så här... Det var jag, en annan kurd... 2 snubbar från Bangladesh, en från Sudan, en till kurd, alltså du vet.
Ni bara för att skanna in varandra.
Ja, men typ.
Jag tänker att det var som att vi hade HBTQ-gruppen på Konstfack.
Ja.
Att man sågs varje tisdag 3 och typ bara andades.
Mm. Men vi andades varje dag.
Ja, så jävla gött. Och gick ni i samma klass, alltså samma utbildning?
Ja, för vi var ju typ alltså flera hundra de första åren.
Mm.
Eller flera hundra, jag vet inte, vi kanske var 150.
Mm.
Sen försvinner ju alltid... Det är alltså survival of the fittest första året. Jag tror man blir testad på riktigt.
Ah.
För det försvinner så sjukt mycket folk.
Alltså bara att de ändå är borta?
Ja, de säger palla inte. Jag var också skitnära på att inte palla. Jag tror det var efter första... När första jullovet kom.
Mm.
Och jag var så här, jag klarar inte det här längre. Alltså jag grät.
Mm.
Och sen... Det är så jävla klyschigt. Och sen såg jag en film. Den här A Beautiful Mind.
Mm.
På typ tv. Alltså på 4:an. Så här, på
en kväll.
Ja, exakt. Och så jag bara, nej faktiskt. Jag ska fortsätta.
Ja. Så jag men hade klyschigt. Du bra stöd typ omkring dig?
Ja, gud ja. Det hjälpte ju också. Det var inte, alltså, det var inte bara filmen. Men
eller?
Jag bara, den vägledde mig. Nej, men alltså det var ju såklart folk omkring mig.
Jag menar, jag tänker att det är speciellt att så här, komma från en förort och rasifieras. Skulle du säga att din identitet har bytts eller liksom förändrats sen du blev, alltså började på KTH och sen också blev ingenjör?
Nej, alltså nej, verkligen inte. För när jag säger till folk vad jag är utbildad till, då gör de alltid så här, tappar hakan.
Mm.
Och jag blir bara så här, du ser inte ut som en ingenjör. Man bara, okej, hur ser en ingenjör ut?
Models could be engineers too.
Ja, exakt.
Bitch, please.
Nej, men på riktigt. Så nej, alltså gud nej. För alltså, problemet är ju också att man alltid ser ut som man gör. Mm. Alltså, det spelar ingen roll vad jag har på mig. Eller jo, det spelar faktiskt roll vad jag har på mig. För jag märker ibland om jag har så här kostymbyxor och någon skjorta att folk typ vänder när man går. Men om jag har så här slas.
Om jag har Psycho Cowboy och baggybyxor som jag brukar ha när jag uppträder på konsert.
Exakt, då kolla. Nej, men det är så här olika slags människor som tittar på en. Så då kan det typ vara så AV-snubbar som bara... Om man har så här kostymbyxor.
När du gör det, menar du typ spanar in dig? Eller tycker att du är konstig?
Nej, inte konstig.
Nej,
spanar in. Konstig är det alltid någon som tycker att man är.
Jag tror aldrig... Så här tänker jag, när killar kollar på mig... De kollar bara på mig för att jag är konstig. De kollar aldrig på mig för att jag är snygg. Alltså det är som att jag alltid är sur när de kan bara sluta fucking tro på mig. Jag vet att jag ser konstig ut.
Och så där var jag kanske förut. Ja. Men nu är jag så här, alltså jag har för mycket ego, ärligt talat.
Men är det ett problem?
Nej, för jag utstrålar ju inte det. Det är ju bara för mig själv.
Men det är väl underbart? Är inte det också en så jävla viktig del av rappen?
Jo, för att man måste vara... Alltså grejen är, man måste ha självförtroendet. Sen har ju alla människor till och från dålig självkänsla. Alltså det kan man inte låtsas att man har hela tiden.
Men har du fått bättre självkänsla sen du tog Master of Fine Engineering, som du heter?
Exakt. Alltså typ både och. På ett sätt så kände jag så här, när jag gick ut KTH, jag bara, fan vad sjukt, jag kan göra vad jag vill. Alltså det var typ det som var själva grejen, att jag bara kan lösa alla problem i hela världen om jag vill. Men det kan också vara farligt, för då kan man bli så här slapp. Bara jag kan om jag vill, men jag...
Som med matten.
Exakt.
Men vad löser du för problem nu då?
Alltså typ om min systerson behöver hjälp med hans Lego-grejer kan jag gå dit och hjälpa.
Boom, getting paid. Men vadå, jobbar du inte som ingenjör nu?
Jo.
På hur då?
Nu jobbar jag med stadsplanering.
Mm.
På stadsbyggnadskontoret.
Hur många procent då?
Alltså jag har jobbat 100.
Ja.
Den här våren har jag jobbat 80.
För att du ska också hinna vara rapstjärna?
Ja, exakt. Men alltså, det blir ju mycket. Alltså efter universitetet, då var det ju typ... Om jag släppte Half a Goods 2012, jag gick ut 2014. Alltså när jag slutade, då fick... Alltså jag fick ju livsångest. Och jag tror det är skitvanligt för folk som har gått så här hardcore utbildningar. Jag vet jättemånga från KTH att de säger, vad händer nu då?
Ja, men så var det ju för mig med.
Ja.
Alltså det var ett eko, heter det på alltså det var liksom
tyst.
Bara det var,
man var ensam.
Ja, men också man har träffat folk varje dag, man var där hela dagarna, hela nätterna, man festade där, man gjorde allting på skolan. Exakt. Och sen bara hallå. Help.
Jag brukade alltid säga så här, det känns som att, inte för att jag har suttit inne, men jag kan tänka mig att det är som att man har suttit inne i 5 år och sen bara släpps man ut i en värld som man inte vet någonting om. Jag märkte ju så här, jag hamnade ju skitlångt efter när det kom till typ populärkultur.
Jag hade inte tid med det.
Nej, alltså jag, och så här mycket typ referenser och bla bla. Det var som att jag var i ett vakuum i 5 år.
Men du hann ändå med att göra musik.
Ja, men det, alltså, det har alltid varit, alltså, det har inte varit en grej att spendera tid på.
Nej, men jag menar, hur hann du göra både och?
Nej, jag vet inte.
Nej.
Alltså, nu när jag, alltså, under tiden, då sa ju folk hela tiden, bara, vart hittar du tiden? Och jag var så här, prioritera min tid.
Ja, men gud, jag vet ju. Jag har ju jobbat 100% typ samtidigt som jag gick på skolan. Jag vet ju hur det är. Man löser ju det liksom.
Ja, men sen efter kom ju smällen. Alltså jag gick in i väggen deluxe efteråt. Alltså det tog typ 2,5 år för mig att komma tillbaka på riktigt.
Hur gick du in i väggen?
Alltså jag bara... jag tror jag hamnade i någon så här förnekelseperiod. Jag började må skitbra.
Mm.
Och allt var typ wonderful.
Mm.
Och sen när jag fattade så jag kunde inte hålla på i det här tempot. Och sen bara... Tsch.
Och hur såg den väggen ut? Eller hur liksom den utbrändheten?
Alltså jag var ändå funktionell som person. Mm. Men jag var så här... Alltså jag var så... Det var så mörkt. Jag vet inte ens hur jag ska förklara.
Mm. Alltså ångest och deppig liksom.
Mm. Så stress.
Mm. Men hur, fick du hjälp med det?
Ja, punkt.
Ja,
nej, men punkt. Alltså, det var verkligen så här, sånt man inte ens önskar sin värsta fiende.
Nej,
mörker.
Mm.
Men I'm back.
Men hur ska du göra för att det inte ska bli så igen?
Alltså jag tror att jag har på något sätt lärt mig att bromsa när det är tid att bromsa. För jag vet alltid så här, okej, jag kan återhämta mig där.
Mm.
Den perioden.
Mm.
Så jag utsätter inte mig själv för så mycket... Alltså jag behöver inte göra allt faktiskt. Jag behöver inte vara supermänniska.
Nej, precis. Och du har ett skivbolag som typ tar hand om dig.
Exakt.
Underhuden.
Underhuden.
Underhuden. Med Kakan här.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Alltså vet du att när jag gick ut Konstfack och gjorde min Master of Fine Arts så handlade ju mitt examensarbete om nagelkonst.
Mm, jag vet.
Om nagelkonst, separatiska rum, R&B och hiphopkultur och sexuella övergrepp.
Mm.
Och då, visst har du hållit på så väldigt mycket med nagelkonst.
Mm.
För det hade du också tid med.
Exakt.
Jag såg på dina naglar nu, så fina.
Men det är ju bara plain färg.
Ja, ja, men du har en fin, vänta, nagelbädd. Alltså du har liksom fint, du har så fina form. Händer.
Ja, tack.
Men vad hände med, vänta, okej, berätta lite om den där nagelkonstgrejen.
Jag och min syrra, vi har alltid varit... The boss bitch. Vi har alltid, vi borde ha en sån knapp som säger boss bitch.
Boss bitch.
Men vi har alltid så här, hållit på med naglar, typ sen vi var små. Hon bytte typ naglack varje dag så att det skulle matcha hennes kläder. Alltså på den nivån var hon.
Wow.
Jag var inte riktigt så, men jag minns att hon var så här. Det skulle matcha. Och sen så typ för några år sedan, vi bara, men vi öppnade en pop-up shop.
Mm.
Som vi kallade för Nagelbaren. Och sen, det var skitkul. Vi hade den några gånger i min mammas salong.
Vänta, vad var hon för salong?
Klipp, klipp.
Oh.
Mm. En annan boss bitch.
Ja, men gud, alltså det fattar man. Det behöver du inte ens säga. Nej. Om hon är er mamma.
Exakt.
Gud, ja.
Och världens snällaste också. Hon har inte boss bitch-attityden, utan hon bara är så jävla snäll. Ja, men och sen så typ... Det var som att vi inte hade tid för det.
Men vad gjorde ni? Ni gjorde liksom inga gel eller något sånt.
Nej, gjorde vi gjorde bara mönster. Konst. Ja, massa mönster.
Så gick man dit, hängde med olika tjejer.
Ja, det var skitnice. Alltså det var jättekul.
Ska du ta upp det igen då?
Oh, borde typ göra det. Alltså jag saknar den tiden.
För det är så himla fint när man så hänger så får man, har man lite sådär kroppskontakt och så sitter man så blir man så intim med någon helt typ någon så främmande tjej.
Jättenice.
Och så, ja, för då kan man, då,
eller kille, vi hade killar också.
Ja, men så, då blir man så, alltså man kan, man alltså det är som en frisör typ. Mm. Man delar, fast det är nästan ännu mer fysiskt.
Ja, för att man verkligen rör, händerna är ju så jävla personligt.
Ja, verkligen.
Men... Ja, men det var så jävla nice, för så hängde typ våra polare där, någon hjälpte till med kassan, någon bara satt där. Det var faktiskt jättenice. Men det, alltså, det där är också så här tids... Mm. Jag tror också blev dels att vi inte hade tid, dels så här, min syra hade små, en liten pojke. Ja. Alltså som tar också tid. Mm.
Hur mycket bryr du dig om ditt utseende?
Alltså ändå ganska mycket.
Mm. Det är ingenting att skämmas för. Nej, speciellt inte den här podden.
Nej, exakt. Nej, det är faktiskt ingenting jag skäms för.
Du har ju otrolig hy.
Ja, tack.
Var har du fått den ifrån?
Alltså jag tror... Nej, men jag tror båda mina föräldrar har bra hy.
Mm. Gör du, vad gör du med hyn?
Smörjer in den.
Bara?
Jag går ju till en kvinna där jag... Alltså på vanlig ansiktsbehandling någon gång.
Men du är ändå där, alltså. Du är ändå där och nosar på ansiktsbehandling. Mm.
Men jag, det har jag fått från min mamma. Hon har alltid så här, typ när man har fyllt år. Här, presentkort. Så det tror jag, det där kommer mycket från min mamma. För hon är så här från en familj där man... Alltså typ, hennes systrar var sömmerskor. Alltså typ mode och utseende var ändå en rolig grej. Mm. Så jag tror hon har så här, omedvetet gett det till oss.
Men vad har du för, du vet att de här lyssnarna som lyssnar, de sitter och bara, men varför kan du inte bara berätta om sin rutin? Mm. Så du får gärna berätta om rutin.
Alltså jag tvättar ansiktet morgon och kväll.
Med vad då?
Excuviance.
Ah, ja, ja, ja.
Världens bästa produkt, alltså så jävla nice. I alla fall för min hy.
Ja, någon sån rengöringsgel typ.
Mm.
Mm.
Och sen bara en, kolla vad det heter.
Serum.
Serum.
Ja.
Samma märke.
Mm.
Också morgon och kväll. Mm. Och sen, jag har faktiskt bara en nattkräm som jag använder morgon och kväll.
Har du inget solskydd?
Jo, det är en annan kräm. Mm. Så det använder jag ibland om det är soligt. Det är typ 50.
Bror. Mm. Nu blir jag nöjd. Men har du foundation och sånt?
Nej, aldrig. Det kanske händer ibland om jag är på scen. Men inte när... Inte, alltså absolut inte.
Vadå, så du har inte det nu?
Nej.
Va?
Jag bara, nej.
Du är så otrolig hy.
Tack. Peppar, peppar.
Ja, nej, men det är där. Du behöver inte oroa dig. Har din syrra också sån här fin?
Ja.
Mm.
Men alltså, jag ska säga, när jag bodde i London ett tag och pluggade.
Vad pluggade du då?
Inom min utbildning. Så det var så här utbytesår på Bartlett School of Planning. Då, alltså jag vet inte vad som hände. Jag hamnade typ... Jag fick tonårsakne när jag var 24.
Perfekt, tack. Men det är för att det är en, liksom för att det var annan luft där.
Ja, alltså usch. Jag hade ju så här lite finnar innan jag åkte, eller så här, när jag var lite yngre. Men alltså det var bara kaos.
Men det kan också vara typ så, ja, i lokalerna i skolan så var det typ dålig, alltså ventilation.
Mm. Men jag tror så här, man är van vid ren luft.
Mm.
Och så kommer man dit så är det fett smutsigt.
Mm.
Och sen
du är stressad.
Vattnet. Ja, stress och vattnet. Det är sjukt mycket kalk i deras vatten.
Mm-hmm. Kolla, det är sånt här du vet för att du är ingenjör.
Mm, I don't know. Ja, men jag vet inte. Nej, men i vattnet, alltså det är skitdåligt för håret.
Mm-hmm.
Man tappar hår och det blir torrt. Vilket jag tack och lov inte gjorde. Men, och sen, jag tror typ det täpper till porer, kalk.
Mm-hmm.
Nu kanske jag ljuger, men jag tror det.
Go ahead.
Ja, jag ljuger hur mycket.
Men hur löste du det problemet då?
Just det, då hade jag typ... jag vet inte om det var jag som hade läst, eller typ syrran eller mamma. Att resinolja, som, det är ju skitfett, verkligen. Jag tror man använder det under så här, operationer.
Mm.
För det drar ut fettet ur din hud.
Aha.
Så då sköljde jag med resinolja och sen vatten.
I ansiktet?
Ja, alltså när jag tvättade ansiktet.
Aha.
Och jag tror det hjälpte lite. För man kan använda resinolja i håret för det ökar hårväxten.
Ja, precis. Det är det som var inne för några år sedan som Carolina Gynne gjorde. Att man liksom masserade så i hårbotten.
Ja, exakt.
Och gud, ska jag aldrig palla göra det.
Nej, alltså, och det är alltså det är extremt fett. Jag har aldrig haft det i håret. Men alltså eftersom... Det ökar hårväxten.
Mm.
Så om man har i ansiktet måste man ju verkligen tvätta bort det.
Ah, annars får man, blir man bearded woman.
Ja, men jag tror det.
Men ökar det verkligen hårväxten? Eller är det bara...
Jag vet inte. That's what they say.
Man kanske ska testa det.
Mm.
Men ingen har väl dött av en liten inpackning då?
Nej. Men, ja, i håret, nej. Nej, det är nog lugnt.
Men vadå, så att du höll på med den här resingrejen och då löste det sig?
Nej, men jag tror också när jag flyttade hem att det blev bättre.
Men gud, hur länge fick du stå ut med det där egentligen?
Alltså jag vet ju, jag minns inte, jag har så dåligt så här tidsperspektiv minne. Men alltså jag mådde faktiskt fett dåligt. Jag hade så skit mycket på kinderna och du vet käklinjen.
Mm. Bölder eller?
Ja, käklinjen. Alltså det är typ som gör ont.
Mm.
Det är verkligen the worst thing ever.
Ja, men alltså det blir så när man typ man säger att man ska bry sig om utseende, men alltså när man har sån där grov akne, det är fan reducerar ju hela ens person liksom. Exakt.
Och jag tror inte det bara har att göra med, alltså typ mitt utseende speglar min insida.
Mm.
Men jag kan också bli så här, om jag är lite nere och fixar till mig så kan jag må bättre.
Mm.
Alltså att man känner sig piggare.
Mm.
Och sen vet jag inte heller det här om det är pressen utifrån. Alltså till exempel just det här med akne.
Mm.
För det, alltså för mig var det så här, jag är ju bara obekväm. Mm. Det känns så här i ansiktet. Det är ju det också.
Mm.
Mer än att så här, folk stirrar på mig. Det är bara att jag var obekväm.
Men det är ju inte skönt att ha något sånt varande, liksom inflammerat som dunkar i ansiktet.
Nej, inte.
Men du, tänker du mycket på utseende också när du står på scen? Alltså hur din så här scenperson eller liksom din när du är musiker, att hur du är då?
Alltså jag är ju, man klär ju alltid upp sig lite extra när man är på scen. Mm. Men då är det nog mer hår och kläder.
Mm.
För det är typ det man ser. Och sen, nu för tiden brukar jag inte sminka mig när jag står på scen. Alltså det största anledningen till varför jag inte sminkar mig är för att jag inte orkar tvätta bort det på kvällen.
Ja.
Och det har gjort så att jag har blivit, alltså förut var jag typ, jag var beroende av eyeliner. Alltså jag kunde inte ens gå.
Var det en halvagustperiod?
Ja.
Mm.
Och jag kunde inte ens gå utanför hemmet utan eyeliner.
Hur löser du det problemet då?
Men jag var bara så här, jag tror också det var när jag flyttade till London, för då är det så här, man är i en ny miljö och jag bara tar bort allting och är bekväm.
Mm.
För jag tror att jag alltid ville ha eyeliner för jag var så här, mina ögon går neråt. Så här, i tonåren, du vet, när man bara hittar saker.
Gud, ja, snälla.
Som inte ens någon annan bryr sig om.
Jag började spara ihop. Jag hade då 50 kronor veckopeng. Skulle spara ihop till en näsoperation när jag var 12. Jag bara, om jag nu sparar liksom. Nej. Då kan jag kanske göra det när jag är 23. Man bara, va?
Nej.
Gumman. Alltså
gumman.
Men det är också typ alla de här, så här speglarna. Man hade så här, man öppnade badrumsspegeln. Så var det så här speglar i olika vinklar. Kunde man stå så i profil. Jag bara,
jag vet.
Hur kan jag se ut så här? Hur kan folk titta på mig utan att kräkas? Jag ser ut som ett troll. Jag ser för sig som ett troll på morgonen, men...
Nej, men det är alla. Men eller jag ser spikat ut.
Ja.
Men...
man hittar verkligen på grejer.
Ja,
alltså.
Exakt. Och jag tror också det har varit så här självterapi att... För när jag var yngre också, då klädde jag mig lite mer alltså färgglatt.
Ja.
Crazy, du kommer ihåg.
Ja.
Men, och det var också liksom en... Det är också ett sätt att så här, gömma sig från...
Mm.
Det är som ett skal.
Verkligen.
Som en fasad.
Det kan också vara så att det här är jag.
Men så var det för mig. Såhär, å ena sidan, det här var jag. Men å andra sidan, min identitet var så fast vid hur jag klädde mig och hur mitt hår var.
Mm.
Och sen så typ, när jag, dels när jag gick in i väggen, då var jag bara så här, alltså min hälsa kommer först. Inget annat spelar någon roll. Och då har jag blivit mer, alltså jag säger, men jag ska inte ha smink för att jag är vackrare utan smink. Och jag tycker typ alla är det.
Mm.
För alltså... Jag vet inte om man ska förklara, men det... Ja.
Menar du typ att man ser the true person, typ?
Ja, alltså jag tycker bara det är fint när man ser ut som man gör. Sen såklart, vissa uttrycker sig med smink. Vissa, det är inte som att jag dömer och säger don't do makeup. Men... Alltså för min del har det nog varit så.
Det känns typ som en åsikt som man inte får ha. Att man bara, jag tycker att du är fin utan smink. Va? Mm. Hur kan du... That's shaming.
Mm. Jag får sminka mig om jag vill. Ja, folk får göra det. Ja. Alltså, jag har inte sagt någonting.
Jag tycker också att det är väldigt fint. Men jag vågar typ inte säga det alltid. För att då får man...
Ja, vissa kan ju ta illa upp.
Mm.
Men det är okej. Alltså jag försöker, alltså jag är så här, man är fin som man är född.
Mm.
Jag bara önskar att alla kunde fatta det. Alltså så här, Och när jag säger alla, då menar jag nog mer typ media och hur man porträtteras i media.
Ja. Men du, det känns som att du har liksom blivit så, att din så här profil, din alltså musikaliska profil, att du har blivit så mycket mjukare. Alltså jag tänker på det där omslaget när du typ ligger ner i en, alltså på förlåt. När du är liksom...
Jaha, när jag ligger med bladen, ja.
Ja, precis. Alltså, och den där alltså remixen, att det är så här, blommor.
Mm. Men det där är så här post min... jag vet inte ens vad jag ska kalla det, men efter jag gick in i väggen och så här, kom tillbaka. För då var jag... Alltså då var det som så här, det tog tid innan jag hittade tillbaka till mig själv.
Mm.
Och då var jag så jävla sårbar. Alltså jag var så här, typ som ett tunt glas.
Mm.
Och... Förlåt och håll käften skrev jag under den perioden.
Mm.
Och för mig, alltså det var så jävla sårbar tid. Men sen när de släpptes, då hade jag liksom kommit tillbaka. Men just när jag skrev dem...
Du bara, fuck these flowers.
Ja, exakt. Men så det, alltså jag var i någon slags bara livskris.
Mm.
Och då ruckas ju allt. Det är ju inte bara så här, hur man känner, utan det är så här... obekväm bland folk,
alltså, såhär,
hur klär jag mig, varför går jag bara runt i svart, alltså du vet, allt, varför ser jag ut som en dam, alltså du vet, typ på den där bilden, alltså ett tag bara gick jag runt i såhär kontorskläder och jag bara, vad håller jag på med, du vet,
men man måste få testa det med.
Ja, men exakt.
Men sen på Beep Beep, heter EPM Beep Beep,
ja,
där är du tillbaks.
Alltså verkligen, där känner jag mig alltså såhär som jag är. Sen är det klart att man ändras och man utvecklas och man bla bla bla.
Men
man har ändå den här core-personen som man är.
Precis. Du känns ju också som att du är så himla, alltså som det du pratar om, din självkänsla. Alltså du känns som att du är lugn. Liksom. Du, you don't bother.
Nej, ganska mycket så. Ja.
Det kan ju vara skönt när man är musiker och liksom exponeras i media. More or less.
Det var jobbigt i början.
Gud, alltså det är helt sjukt.
Ja.
Det är inte heller som att någon säger det.
Nej.
Alltså bara, detta ska hända. Nu när du blir liksom en offentlig person så kommer detta och detta att hända.
Mm.
Alla människor i världen kan ha en åsikt om dig och det är inte olagligt.
Exakt.
Det blir man ju typ.
Ja, det var skitjobbigt. Men alltså det är så här, man går igenom det, man får bara ignorera.
Ja, och sen så kan alltså ens kompisar som inte är offentliga, det är ju så svårt att förklara utan att låta typ dryg. Alltså det är ju verkligen en så himla konstig grej.
Mm. Det jobbigaste är ju när man pratar om sig själv fast man pratar om sitt artisteri.
Mm. Ja.
För det kan ibland låta som att säga, varför sitter du och pratar om dig själv hela tiden?
Ja.
Eller... Och då kan det bli att jag inte säger vissa saker.
Ja, gud ja. Men också så här, det att prata om ditt jobb med dina kompisar kommer ju låta som någonting helt annorlunda.
Exakt.
Än de som jobbar på dagis eller som läkare eller som en boss bitch liksom.
Exakt.
För att man låter alltid så jävla självcentrerad.
Mm, exakt. Också så här, jag omger mig bara runt personer som förstår mig till 100%. Så det där är egentligen inte ett problem längre.
Nej. Ska du på turné nu?
Nej, thank God.
Vadå, du gör inte den grejen?
Nej, men alltså jag har inte släppt innan sommaren.
Nej.
Och så här,
är det sommar nu?
Nu sommar, ja.
Okej.
Okay. Men jag tänker, alltså festivalspelningar och allt sånt där, det bokas ju typ mer än 6 månader innan.
Ah.
Och allt. Jada, jada. Men jag tycker det är så jävla skönt.
Ah.
Alltså jag är inte en turnéperson.
Det funkar. Nej. Inte. Varför inte?
Vi är så jävla bekväm. Alltså jag blir så här, man kommer till en stan, kommer till stadshotellet, sitter och väntar där till soundcheck.
Mm.
Så kommer man till soundcheck, så är det något som är fel med tekniken, så sitter man och väntar där.
Oh, fy fan.
Alltså det är det här eviga väntandet.
Ja.
Och om det är någon där ute som tror att det är så här Rihanna glamoröst och var på turné, nej.
Nej.
Nej, nej, nej. Då ljuger de.
Tror du någon i Sverige har en Rihanna glamoröst?
Nej, men alltså jag tror inte ens Rihanna gillar och... Alltså du vet, åka runt och runt och runt.
Nej.
Eller folk kanske gör det, nu kanske jag hittar på. Men alltså det är klart jag älskar att spela.
Mm.
Men det är också allt det här runt omkring. Att så här, du måste vänta skitlänge.
Mm.
Sen får du ångest innan.
Nej.
Sen på scen så är det så här wonderful. Och efter så är man skitavslappnad. Men jag tror alla känner igen sig i det här. Man går och är spänd hela dagen innan.
Men hur ska du få ut din musik då? Ska de bara lyssna på EP:n?
Som Adele. Nej, ska jag.
Vad är hon?
Hon har ju typ aldrig spelningar. Eller kanske nu. Men jo, alltså det är klart jag ska ut och spela.
Som
jag är som Adele. Mm. Nej, men det är klart jag ska ut och spela. Men det är inte det bästa jag vet.
Nej, och det kommer inte hända nu.
Men vi får se.
Jag jobbar 80% i höst.
Troligtvis inte.
100.
Ja. Men det är fine. I'll manage.
Men vi har väl inte sett att du går in i väggen igen?
Nej, absolut inte. Det där kommer jag inte göra.
Nej, men vet du vad? Då ska jag säga en sak till dig. Jag har gjort den där saken. Jag är 7 år äldre än du, gumman. Mm. Jag har gjort den där saken så många gånger. Först går man in nästan in i väggen. Allting är fruktansvärt. Sen åt de här och hämtar de sig. Man bara, gud, jag har så mycket kapacitet. Kötta. Går nästan in i väggen. Man bara, nej, men nu måste jag vila. Jag ska aldrig göra om det här. Jobba lite mindre. Gör lite roliga saker för man tycker det är kul. Går nästan in i väggen.
Alltså det, man hinner aldrig återhämta sig heller.
Nej, men också så här, en gång. Man gör inte det misstaget en gång. Mm. Man gör det så många gånger.
Ja, det är klart. Och när det hänt en gång tror jag det är mycket lättare att det händer igen.
Ja, gud. För då är du ju redan så skör, liksom.
Mm. Så du menar att jag kommer gå in i väggen?
Alltså jag säger most likely. Mm. Kan du hålla på att jobba 100% med att planera och sen vara typ rapstjärna på 75%?
100.
Ja, 150. 150, kolla.
Men alltså grejen är, jag tror att så här, förut bara körde jag på.
Mm.
Alltså jag körde på och jag kunde inte ens sitta hemma. Alltså jag hade så här spring i benen.
Ja, det är det som är skillnaden. Du chillar, ja.
Alltså jag går hem efter jobbet, sätter på mig pyjamas, kollar på Netflix.
Ja.
Och för några år sedan, alltså...
Hade du FOMO?
Det är det. Nej, men jag hade inte FOMO, jag var bara så här, fick panik av att sitta still.
Ja.
Och så här, när jag kom hem kunde jag inte ens sätta på mig pyjamas. För jag säger, jag får inte bli för bekväm.
Oj, höga krav på dig själv.
Ja, alltså extremt. Så nu är jag bara så här, chill.
Ja, men då är
jag hellre hemma på helgerna än att vara ute.
Då är inte jag så orolig.
Nej, bra.
Okej.
Bra, Kock.
Då heter nya EP:n Beep Beep.
Mm.
Producerad av...
Swick.
Från Australien.
Mm.
Hur ska du fira kväll då?
Jag ska ha releasefest. Det där lät jättetöntigt. Releasefest.
Du ska ha releasefest.
Ikväll.
Ja, hur då?
På klubb.
Mm.
Jag ska uppträda lite.
Ja, är du spänd för det?
Mm, skitpeppad.
Det är därför vi träffas ungefär klockan 06.30 och spelar in den här podden. Om ni undrar varför ni är lite trötta. Ja, men om det känns kul liksom.
Ja, det känns
och du ska uppträda med din kille.
Mm. Jag bara, det är min enda gästartist på EP:n. Ja,
och det, får jag säga, det är den bästa låten.
Mm, jag älskar den.
Ja, den är så fet.
Den är bra.
Ja.
Men det kommer bli skitbra.
Ja. Var är festen någonstans?
Den är på Norsen Chow.
Ja. Och liksom, vad får du bestämma då? Bara, jag vill ha den här ölen. Jag vill att det ska vara de här människorna som kommer. Jag vill ha detta och detta och detta. Vad ska du ha på dig?
Ja, det undrar jag också. Ja. Jag har ingen aning.
Nej.
Än.
Du kan ju gå med din ingenjörslön och gå och köpa dig någonting jävligt fett nu.
Det är sant.
Du måste,
förutom att jag typ har köpstopp.
Bro, alla har köpstopp.
Jag ska alltid köpstopp.
Ja, vadå, köpstopp är liksom en tatuering. Mm. Ja, men tänk så här, ikväll ska jag ha release för min nya EP. Då måste jag ha någonting otroligt på mig.
Det är faktiskt sant.
Du borde också få massa sponsgrejer.
Ja, men det får jag alltid.
Ja, bra. Okej, du har lyssnat på Under huden med mig, Kakan Hermansson och
Namo.
Under huden med Kakan Hermansson. En podd från L.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.